Hej och välkomna till Avanza-podden där vi idag ska ha ett lite extra avsnitt om räntemarknaden, obligationsfonder och lite sånt fokus. För det har ju hänt en del på den marknaden senaste tiden och det har varit en del fonder som tvingades senare lägga sina ordrar, alltså tillfälligt stänga vill sägas. Så därför har vi bjudit in Spiltan Fonders ordförande Per O. Börjesson, även vd för Spiltan Invest till podden. Så välkommen till dig.
Tack så mycket.
Jättekul att ha dig här. Per, vi börjar från början. För de som inte då känner till dig sen tidigare, kan du kort berätta vem är PH?
Jag är ju vd för Spiltan, då, ett investmentbolag som startade för 30 år sedan och sen har vi då håller på med minoritetsposter i onoterade och noterade bolag. Och nu har vi även en ganska stor börsportfölj, då, framförallt i Paradox Interactive som ligger på First North. Och sen har vi då startat Spiltan Fonder 2002 och äger 80% av Spiltan Fonder som är ett, kan man säga, ett dotterbolag då, och resten ägs av personal och vd då.
Just det. 2002 var ju en perfekt period också i och med att börsen precis där vände. Så, det, ja. Så här i efterhand så var det en bra tid.
Och Spiltan Fonder ska ju sägas är ju, ni har ju en hel del väldigt populära fonder på vår plattform. Jag tror väl att Spiltan Investmentbolag är väl, om jag inte missminner mig, så har det i alla fall varit den mest ägda efter Avanza Zero-fonden bland avancianerna. Så att det finns ju en hel del och sen då två väldigt populära räntefonder också som väl kommer bli lite temat för det här avsnittet.
Ja, och nu har det stökat till lite grann på marknaden och det har stökat till lite grann på Spiltan också. Vi kommer att komma in lite grann på det. Men om vi börjar på att diskutera som kortast i alla fall marknaden. Vad är din syn på börsen just nu, Per?
Ja, det är ju klart att det här är ju borde vara ett köpläge då. Jag skrev en sån här sporrbell för 3-4 veckor sedan efter den första nedgången på 10%, att nu är det ju köpläge och då är väl mitt budskap här att man ska gå in försiktigt. Har till exempel Investment AB, Spiltan, vi har ju lite likviditet i form av aktier, kan köpa lite successivt, men sen vet man ju aldrig hur länge det här varar då och det ser man ju att det var ju för tidigt då. Och nu har det gått ner igen och nu har det gått upp lite grann sista dagarna. Men så att jag tycker att man försiktigt ska köpa aktier i om man har pengar tillgängliga, så att säga. Liksom när det är bokrea, då köper man böcker och då säljer man inte böcker. Och det är väl det problemet att många blir rädda nu och säljer ut. Va? Så jag tycker att men så vet man ju inte det här, hur länge kommer det här vara. Eller de här stora stimulanspaketen, kommer de att trycka upp börsen och kanske som var effekten här i de sista dagarna. Eller den här fruktansvärda, alla de här neddragningarna som skapar sådana katastrofer för så många människor med arbetslösa och allting. Så det är otroligt svårbedömt. Så att jag skulle nog börja köpa aktier men göra det försiktigt då, om man har den möjligheten. Mm. Och till exempel en idé kan ju vara att man tycker jag, ett lite bra tips om man i sin tjänstepension, om man nu har jobb fortfarande, att man ökar sin aktieandel nu när det rea på börsen. Och för någon gång kommer det tillbaks. Min absoluta uppfattning, så har det varit i alla tider. Va? Mm. Och att man inte grivs av, blir livrädd och säljer sin aktie, utan nu ska man försöka köpa lite mer. Men det är inte så lätt om man har svårigheter.
Ja, men du brukar ju, jag har lyssnat på dig flera gånger, ja, men i många olika sammanhang, men bland annat på några föreläsningar som du brukar ha varje sommar i Almedalen, där brukar ju du prata just om det, att alla svenskar kan bli miljonärer och att man ska liksom trycka undan den här orosklumpen i magen. Och det är väl just vid sådana här tillfällen som vi testas i det psykologiska spelet.
Ja, det får man ju lugnt säga. Och nu kommer det förmodligen vara så att väldigt många köptillfällen kanske erbjuds investerare där ute, och att väldigt många köp på den här nivån kanske också blir ganska goda om man får liksom blicka några år framåt i tiden. Men som du var in på här, Per, det gäller ju att man har kvar jobbet såklart. Så det är ju en utmanande tid. Vi hoppas ju att varselvågen inte innebär en massarbetslöshet, utan vi alla håller ju tummarna på att det här blir lite bättre. Och att man i alla fall får behålla jobbet. Per, hur står sig den här krisen i relation till tidigare kriser som du har varit med om under livet och din tid på börsen?
Ja, jag kommer ihåg några stycken där 87. Ja, då var man ju alldeles ny och då var man ju alldeles livrädd den här. När det gick ner kraftigt då. Va? Och då visste man, jag vet inte riktigt vad man gjorde då. Va? Och bara på 90-talet då var jag vd för varje familjeföretag och höll på med bilar. Och då var väl lärdom att man drog ner för lite och för sent. Så det var vi med tanke på dagens situation. Att man, framförallt när man mår om sina anställda. Nu är det väl i kris så att nu är det många varsel och uppsägningar. Men det var lite stycken av lärdomen där 91. Och sen år 2000 när den här internetboomen, då tyckte jag det var någon aktieägare som ringde till mig och tyckte, ska jag köpa aktier nu? Ja, vilka aktier ska du köpa? Ja, Framfab och Icon Media Lab. Och jag la mig nästan på golvet och skrattade åt honom då. Men sen ett år senare skrattade jag inte, för då hade ju även mina aktier som jag trodde var stabila. Var ner så att säga. Så det, även när mörsen går ner, när något går ner 50% så går andra ner 10-20%. Och det ser vi just att stabila bolag som inte alls är påverkade av det här får får nedgångar som inte är lika stora. Och om man ser på då finanskrisen, det tycker jag är spännande. Då var jag i USA och efter Buffett stämma var på sådana här value investing seminarier. Då fick jag under 2 dagar information om Lehman Brothers och alla de här sakerna de är på med och hur farligt det var. Och sen lyssnade jag på det här, ja, det här ser allvarligt ut. Så åkte jag hem till Sverige och sen maj gick börsen upp lite grann och så glömde jag bort det här. Och det är lite grann samma sak här nu. Man ser dagens kris, att vi har ju en Mikael kommer från Iran då ursprungligen som jobbar som investment manager på Spiltan. Han började berätta om vad var hans farfaste sa i Iran, vilken situation det var. Han hade någon kusin i Italien. Och trots den informationen så tycker jag inte att man kunde agera snabbare som några har gjort. Och det, man tar inte till sig ny information på det sättet. Och sen har det här pressats ut i media med 25 sidor om katastrof. Och sen är det inte ett ord om de som faktiskt tillfrisknar efter 3 dagar. Och det tycker jag är tråkigt med det här. Att det är allting med katastrof och alla döda. Men det är faktiskt ganska många som har det här. Och som tillfrisknar utan problem.
Mm. Lite annat fokus helt enkelt. Obligationsmarknaden i allmänhet under den här perioden och företagsobligationer i synnerhet, det har ju upplevt ganska kraftiga störningar. Om man hör uttryck som att obligationsmarknaden funkar inte och det har fryst till is och så. Jag vet att det var ett möte med Finansinspektionen och flertal fondbolag där man för 2 veckor sedan ungefär där man pratade om svårigheterna på obligationsmarknaden. Och dagen efter var det ju flera fondbolag som, däribland ni, som gick ut och tillfälligt stängde sina fonder för handel. Sen var det några som öppnade upp ganska snabbt igen, men ni har valt att hålla stängt här fram till idag egentligen, så 1,5 vecka. Och sen idag ska era 2 räntefonder öppnas upp igen. Vad är det som har hänt? Kan du förklara för våra lyssnare lite? Vad är det som sker?
Ja, när det blir stökigt på marknaderna då försvinner likviditeten. Det är väl det som är problemet. Och sen har man då priser som man baserar sina prissättningar på i Bloomingdale's eller hur man nu har lite olika modeller. Men det pris de facto man får när man säljer är helt annat. Och då, det var ju det Finansinspektionen var på, ni måste se över era hur ni sätter era priser. För att om man säljer då en sak som man har bokat i 100 till 90 och betalar ut pengar till sina kunder, ja, då förlorar ju de kunderna som är kvar. Och det är ju egentligen ett lagkrav att man måste behandla alla kunder lika i en fond. Och det var ju det som var problematiken. Och så kan man då konstatera att det var väl något fondbolag som var 1 dag, 3, 4 dagar var de flesta igång. Och våran problem i det här det är att vi är så stora då. Att vi har nästan 20% av den här marknaden. Och sen att vi har så många innehav. Vi har 340 stycken ungefär totalt bland de här 2 fonderna. Och då går igenom de här bolagen och funderar på hur påverkas de kanske av corona. Vad är likviditeten i de här bolagen? Och sen är då problemet när man är för stor. Att om det är nu ett lån på 1 miljard och vi har tagit, och i och med att vi har varit så stora kanske vi har tagit 100 miljoner av det lånet. Ja, då fungerar prisbilden för andra som har 5 eller 10 miljoner. Men 100 miljoner går inte att sälja i den marknaden som var. Och då valde vi helt enkelt att fundera över och klura på hur ska vi prissätta de här obligationerna så vi inte felfördelar de här några kunder så att säga. Men problemet med det att vara stängd, ja, det är ju att ett antal, flera tusen sparare nu inte har fått sina pengar. Och det är klart att man får ju förstå deras frustration och ilska över att de inte får sina pengar. Och det har ju varit ett jätteproblem för oss. Och vi har fullt med kundservice och varit uppe på helgerna och vi har satt avgifterna till noll då för att kunna på något sätt svara på de frågor som ställs. Men då har vi sagt att för att kunna behandla alla kunder lika på ett schysst sätt nu hur vi värdesätter de här obligationerna, ja, då har vi varit tvungen att hålla på lite längre då än de andra då.
Ja, för det här är ju, vi har ju väldigt många sparare på plattformen som har investerat i era fonder på Spiltan. Och sen har vi ju även våra Avanza Autofonder som har investerat en del av fondförmögenheten i Spiltan då. Som inte heller har kunnat kurssättas då för att man inte har varit säker på navet då helt enkelt. Så att de har hållit stängt. Nu kommer ni ju öppna upp idag och även Avanzas fonder som har varit stängda kommer att öppna upp idag. Men för de kunderna som känner sig oroliga eller rent av besvikna, hur har ni mött det och vad vill du säga till våra lyssnare som är fondandelsägare i Spiltan?
Ja, först nu kommer ju ett nytt värde på fonderna i kväll då efter den här perioden, och det är viktigt att inse att det är ju 8 dagar. Så under de här 8 dagarna har ju marknaden gått ner lite grann, så att det är 8 dagars nedgång, så man får inte jämföra den här dagen med gårdagen, utan man ska jämföra med alla 8 dagar och titta på andra fonder och hur marknaden gått när man får det här navet då, eller det här värdet ikväll när man fattar beslut om att eventuellt att sälja eller köpa, hur man nu vill göra då.
Mm.
Men det viktiga här är att det här är ju ett likviditetsproblem i den här marknaden. Det är ju liksom inte så att de här bolagen har betalat räntor. Vi löser ju in förfall nästan varje vecka. Det är 200-300 miljoner. Vi har fått räntor så att säga, och vi har kunnat göra affärer nu under den här tidsperioden. Och i och med att vi inte har haft någon nav, ja, då har det inte spelat någon roll om vi nu gjort en dålig affär. För det är ju ingen som kunnat handla på det. Så det har ju varit fördelen under perioden att vi har kunnat hantera alla andelsägare lika.
Ni är ju väldigt stora där ute i marknaden. Ni är en stor elefant. Du säger att ni har 20% av marknaden. Ni har 340 bolag. Så då inser man ju, det är ju liksom inte riskspridningen i antal bolag som är det fela på. Jag har ingen aning om hur sektorvis den fördelningen av de 340 innehavarna ser ut. Men har ni blivit för stora med tanke på att ni tar kanske 100 miljoner i ett bolag och någon tar 5-10? Att det blir lite jobbigt när det torkar ihop likviditeten. För ni har ju mycket småsparare och de kan jag tänka mig kanske lite mer lättflyktiga än en pensionsstiftelse som kan övervintra en sån här period.
Ja, det är någonting som vi får undersöka när vi har lagt det här bakom oss, tycker jag, och kolla upp där hur stor ska en sån här fond vara. Va? Och det har vi tagit till oss, och det är ju en frågeställning vi måste jobba med.
Men en sån här marknad, är det en telefonmarknad? Man rycker telefonen och frågar, vem tar en försäljning på 100 miljoner? Och så här, vad är en normal försäljning? Men nu när du säger att ni är så pass stora där i marknaden, hur går försäljningarna till? Har ni suttit och ryckt telefon och frågat om andra aktörer vill köpa X, Y eller Z för att ni ska få likviditet, eller hur funkar det? Vad har ni gjort den här perioden?
Ja, normalt sett håller ju de makro med en bok så man kan sälja 5 eller 10 miljoner. Men idag är det ju en ren förmedlarmarknad. Att de måste, om de ska sälja, om vi ska sälja obligationer för 10 miljoner, då måste de hitta annan som köper dem. För att de vill inte sitta med den här posten. Och det har ju försvårat framförallt när man vill sälja stora poster i bolag som i grunden är sunda, för att det finns inga tagare på det. Det är det som har varit problematiken i marknaden då.
Måste man sälja allt?
Nej, men då är det ju problematiken att om du säljer något, om du har något för 100 miljoner och du vill sälja 10 miljoner och då om du värdesätter fonden varje dag, ja, då har du sålt något för 90 som egentligen är värt 100 i ditt nav. Ja, då har du ju missgynnat de som blir kvar. Så det är ganska komplex problematik för att få det här att gå ihop så att säga.
Mm. Skulle du säga att det är just storleken som har varit liksom anledningen till att det tog ett par dagar längre för spiltan att
öppna upp? Ja, storleken och antal innehav. Mm. Och sen de andra kanske var duktigare också, hade mer dynamiska prismodeller eller på något sätt. Och framförallt hade det lättare. Och då är det klart att det fungerar priset om du säljer mindre poster. Vi har så stora poster, så det har ju varit vår problematik att komma på hur ska vi göra nu. Men det jag vill påpeka är ju att bolagen har ju betalat räntor och vi har fått inlösen. Och det är ju inga problem i bolagen. Och det kan ju vara spännande att gå igenom, till exempel Telia. Ja. Ja, då kan man ju konstatera att nu med bredband och alla sitter hemma, ja, de har fått bättre förutsättningar. Det finns ingen logik att de ska gå ner i värde. Eller till exempel SBB har gått ner i de här obligationerna. Liksom det är ju då samhällsfastigheter 80% och sen är det hyreshus. Jag ser inte att han kommer ha några problem. Han tog upp ett nytt lån här i fredags och han har löst allt i 14 månader framåt. Så det ser jag inte heller några problem. Och till exempel SSAB, ja, där har ju staten gått in. Vi har Gränges av 10%, men ändå tycker ju då en räntperson. Och SSAB om 2 år, de kan ju gå konkurs eller hur de resonerar. De tycker det är jättehög risk.
Tycker räntepersonen?
Som en aktie, även om jag SSAB kanske är en aktie vi skulle köpa eller jag skulle köpa. Men ändå ur räntesynpunkt. Eller då får man 4% i ränta plus om man köper en till rabatt. Då kanske man får 5-6% i ränta på en SSAB
obligation.
Då. Så finns det då några bolag som är ännu mer svårsålda. Jag har till exempel varit i fonderna har vi ett bolag som heter Emilshus, Småländska fastigheter. Och då är det klart, då har ju fondbolaget gått igenom det här bolaget och tittat på vad har de för fastigheter, vad är det för ledning, vad är det för ägare. Och då har de bedömt det här att det blir ett bra bolag. Och sen efter det har ju då Sagax och MP3 sålt in fastigheter, apporterat in, så de har fått bättre soliditet. Men en som inte är aktieägare eller obligationsinnehavare i Emilshus, de tror väl att det är något uthus i Emilie-Lundeberga, va? Det är klart att det är inga nya som kommer in när det är en sån här marknad. Och sen har vi nog några få innehav som har problem. Till exempel R&B som har problem även i korträntefonden. Men det är liksom, vi pratar om 3-4 stycken och då står ju R&B står ju för 20 miljoner kronor av 25 miljarder. Så det är liksom inte, det är ingen andel. Det är klart ett problem att det är dåliga affärer att vi har köpt, men i relation till den totala portföljen så väger ju det ingenting.
Men om de nominella beloppen, bara för att få en känsla för hur den här marknaden har betett sig. För Johanna sa ju här att kreditmarknaden har haft det lite utmanande i allmänhet. Och sen obligationsmarknaden i synnerhet och främst företagsobligationer då. Om vi tar nominellt belopp, 100 kronor per obligation. Nu är det såklart miljontals kronor. Men vad är det för priser som har kvoterats? Är det att man får betala, eller att man är beredd att betala 90 öre per krona? Eller är det 80? Öre per krona, eller hur har prissättningen där ute sett ut när det stökade till som allra mest? Man får en känsla.
Man kan ta en jag kollade med Lars Lundqvist, vår ränteförvaltare, till exempel en SSAB-obligation vid årsskiftet med 2 års löptid som ger 4% ränta. Den betalas då med 103, alltså 100 miljoner betalas för 103 miljoner. Och då får man ju mindre än 4% för man får betala en premium. Men det var som stökast. Kunde man sälja den för eller köpa den för 95-96, ja, då fick man ju nästan 2% till. Då fick man 6% ränta och i dagarna så kanske den står i 99 och då får man 4% ränta. Så det är den, så vi har haft, kan man säga, en nedgång på kanske 10% i hela företagsobligationsmarknaden under den här stökiga perioden. Och det tråkiga är ju totala marknaden som fonder har är ungefär 200 miljarder. Så finns det ju 600 miljarder till och de ägs av de stora försäkringsbolagen och institutioner och AP-fonder och andra. Och nu har ju då sålts företagsobligationer bland fonderna för 30 miljarder de sista 3 veckorna. Och vem har köpt dem? Ja, det är ju de storfinansen. Och då har småsparare sålt till vrakpriser som har hamnat hos de här andra institutionerna. Och det är tråkigt när det blir en sån här, att det blir en stämning att det här är farligt och att det här går överstyr då. Så att, men det är så det fungerar. Och om man kanske ja, det är läget så att säga.
Det har ju framfört mycket kritik att den här har hållit stängt och stängt längre än konkurrenterna. Du för fram att det är 340 innehav då, att ni är väldigt stora så, i marknaden. Har ni gynnats av att ni har hållit stängt några dagar extra? Om vi tar, ni har hållit stängt från 20 mars då till 31 mars där vi befinner oss idag, ikväll så avsätts ju de här fonderna då. Har det skett försäljningar under den här tiden för att möta utflöden som har skett till bättre nivåer än vad som var fallet om vi backar tillbaka till 20 mars? Har ni gynnats av den längre stängningen även om det såklart är olyckligt?
Nej, det kan jag inte, det tycker jag absolut inte, utan det är ju snarare så att vi har ju jättemycket media och vi har ju folk som är upprörda över att vi har stängt så länge, så att jag tycker att det är, och det är ju berättigat, man har satt in det på ett räntekonto och vill ha likviditet i pengar, så jag har full förståelse att folk är upprörda, och det är ju jätteledsamt att det har, men för att behandla alla fondandelsägare lika så kände vi att vi var tvungna att göra det innan och med den marknaden. Så att, och sen har vi gjort några affärer, men vi har väl gjort både bra och dåliga affärer under tiden så att säga. Men. Eller i relation till vad vi tycker de är värda, men det har ju bara gjort dåliga affärer om man lägger in den aspekten.
Men nivåerna på de här obligationerna, är de högre eller är de lägre eller är de ungefär inline lika på något ungefär? Som var de handlades till eller kvoterades till den 20 mars? Det jag tänker att, har det varit nettopositivt att ha haft stängt även om det ytterst olyckligt.
Ja, det har jag kanske inte riktigt uppdaterat, men det var en kraftig nedgång i efter, och det är klart när Finansinspektionen kallade alla till möte, och då blir ju alla rädda, vad händer nu? Så där var det ju ett kraftigt fall i början de första dagarna. Och sedan har ju marknaden förbättrats successivt kan man säga under hela perioden, men ganska små steg, och så väntar ju folk nu vad som händer. Riksbanken ska börja stödköpa. Vi har ett kvartalsskifte här som kanske också är positivt för marknaden och så vidare. Men
för de som inte tycker att det är Riksbankens uppgift att gå in och stötta upp den här marknaden, vad har du att säga till dem?
Ja, det var ju ganska små pengar, så jag tror inte det har så stor betydelse, va, med min bedömning.
Lite av den kritik som har framförts i media, det är ju det faktum att Spiltan Räntefond har marknadsförts lite som ett alternativ till sparkonto. Men samtidigt så har ju företagsobligationer, de har ju en tendens att bli ganska illikvida just i turbulenta tider, vilket vi verkligen har fått ett bevis på här. Är det någonting som ni kommer se över framöver, tror du?
Ja, det är ju berättad kritik också. Om det var stängt, då är det inget bankkonto, så det får man ju hålla med om i den kritiken, och det får vi se över. Och det är klart att om vi ser tillbaka på historiken, när vi startade den här fonden, det var väl 2007. Ja, då var räntorna 2% och man tog 0,9% för en kort räntefond. Så man förlorade i halva, och då funderade vi, ska vi, börsen hade gått upp, varför startar vi inte en räntefond? Då var frågan, ska vi göra som Avanza och ta noll? Avanza zero, men 0,1 kan vi vara kul. Ja. Det var ju nästan ett skämt. Och Spiltan, Investment AB, Spiltan satte in 20 miljoner kronor och årlig avgiften var 20 000 och ansökan till Finansinspektionen var 50 000, så det var nästan. Och sedan har då, tack vare att vi tog 0,1, då har vi pressat ner priserna på alla korträntefonder. Det är ju den historik som har blivit då, som varit en fördel för alla som vill ha den här typen av fonder. Och sen har då media skrivit Spiltan är billigast och bäst och fått fyra priser under de här 13 åren. Och då är det klart att det har gjort att fonden har växt så stort, upp till 30 miljarder som mest då. Och det är klart att det är ju, i efterhand kan man ju se att och den här situationen, så den är ju helt unik. Vi har inte sett något här sedan andra världskriget, och det är klart att det är ju ändå likvida tillgångar i sådana här placeringar, men de förfaller genom, jag tror att det är ungefär 10 miljarder som förfaller i år. Så bara man ju inte gör någonting, då får man ju tillbaka sina pengar. Och det är ju viktigt att förstå en sån här produkt, men just nu, tack vare den marknaden som har varit den extrema turbulensen som är helt unik, har det inte varit någon likviditet i den här marknaden som har skapat den här situationen, som är givetvis tråkigt för de som inte har fått ut sina pengar, men bra kanske för de som har varit kvar i fonden då, och har fått mycket bättre situationen om man haft pengarna på börsen. Det har inte varit så mycket roligare. Va? Mm.
Men det är en viktig poäng du lyfter upp där, att det inte är så att pengarna har försvunnit, utan det är ju att det har varit lite torka bara.
Ja, ni har ju varit uppskattade under alla dessa år medialt, och nu har det ju varit den senaste tiden ett litet drev, får man väl säga, och kritik här då om att man har varit inlåst. Till att börja med att man har varit inlåst, men det har ju varit marknadsförutsättningarna, men att man har varit inlåst längre än konkurrenterna. Rent personligen, hur har du liksom tagit igenom den här perioden, och hur känns det med facit i hand, det här drevet som har varit?
Ja, det är alltid jobbigt, men det blev en erfarenhet också. Så att säga. Men vi från styrelsen och ledningens sida, så alltså, tycker vi att vi faktiskt har fattat rätt beslut, även om det har fått de här konsekvenserna, och vi får väl gå igenom det i efterhand också. Men vi tycker att vi har fattat rätt beslut med tanke på den situation som varit, och det har blivit de här konsekvenserna. Sen är det då tråkigt att det är många som blivit oroliga för sina innehav. Det har blivit en konsekvens, men det är kanske också en fördel, för att nu kommer väl folk att fundera lite grann innan de sätter in i den här obligationsfonden. Det är väl lite en konsekvens av det här.
Och det där är ju en paradox. För nu, som sagt, nu öppnar ni ju upp idag. Det kommer inte att vara öppnat. Det kommer inte att vara avsatt när ni lyssnar till det här poddavsnittet. Så att kanske en stund efter att ni har lyssnat på det här så kommer man kunna se en avsättning. Det beror ju på, såklart, du som lyssnar, när du lyssnar på det här.
Du klipper.
Och när jag klipper. Men alltså... Det blir ju en liten paradox också när det stökar till på börsen, för då brukar det ju leda till att många människor kanske flyr risk lite grann, säljer av lite aktier, lägger lite pengar på räntemarknaden, och sen så kan räntemarknaden i allmänhet och då företagsobligationer i synnerhet torka upp lite grann, och så blir det illikvitt. Finns det några mer långtgående konsekvenser av den grunda obligationsmarknaden i Sverige, och liksom paradoxen att man gärna parkerar pengar i räntefonder som ser risken stiga lite grann när det blir såna här kritisk situation som vi har haft?
Ja, det enkla svaret är väl att man kikar sina pengar på banken då. Men då är det ju 0% i bästa fall. Men nu är de här, tror jag, våra obligationer förra året gav den här korträntefonden 2% och högräntan gav runt 5%. Alltså det har ju klart gett bättre avkastning, och sen är det klart att nu har det gått ner, va? Och det är ju det man får. Men om man ser det som alternativ till börsaktier, så har det ändå hela tiden varit bättre, så att säga. Framförallt tidigare till med mindre risk då.
För en fråga har ju varit om ni har varit för stora, om man ska sätta in en kappning. En annan naturlig fråga här, det blir väl också, är det rimligt i den här typen av lägen, och det är väl en generell fråga för hela branschen, men just företagsobligationer, om det är så att marknaden är lite grund och handeln är tunn, så att säga, är det rimligt att ha dagligt handlade obligationsfonder som innehåller mycket företagsobligationer, eller kan det i framtiden vara så att vi får se månadshandlade obligationsfonder?
Ja, det är en idé, men annars har ju marknaden fungerat liksom så länge vi har hållit på med räntefonder, så det här är ju en extrem situation. Så jag vet inte.
Hur pass extrem är den här i ett historiskt perspektiv? Du sa att ni grundade 2002 investmentbolaget AB Spiltan, fondbolaget 2002 snarare. Hur unikt är det här?
Nu är inte jag någon ränteexpert, men det är min bedömning. Får vi fråga de som har hållit på med räntor hela sitt liv, så att säga. Men min bedömning är att det är helt unikt. Det är som inträffat. Men det var ju en liknande situation, finanskrisen 2008. Då var det också det här. Det var ju en likviditetskris. Att ingen vågade låna ut pengar till varandra, inte bank och sådana saker. Det var lite grann samma situation 2008. Mm.
Vad kan man göra då om det blir så här extrema situationer igen om 20 år, eller liksom, vad kan man göra för att inte hamna i den här situationen igen framöver? Vad kan man ta med sig för lärdomar?
Ja, det är, den här marknaden, det är ju en telefonmarknad, så det är ju det som är problematik att priserna, när man på en börs, så är det de priserna man säljer till. Det är tre många som säljer, och då går priset ner. Här är det inte lika, i och med att det är en telefonmarknad. Så det finns de priserna man ser på skärmarna för ofta. Historiskt har det stämt i stort sett, men just nu när det blir en sån här situation, ja, då stämmer inte de priserna. Det är det som är problematiken med den här situationen då, som uppstått.
Så det kanske är någon utveckling där framöver som vi får hoppas på?
Ja, det kan man ju, får vi diskutera i efterhand också, hur vi ska göra det här. För att det är ju egentligen oacceptabelt att ha daglig kurssättning och inte kunna handla, så att säga. Det får man hålla med den kritik som har funnits.
Ja, här får man bjuda på då en liten kuriosa. Vi har ju bolaget Market Access i USA som försöker digitalisera obligationshandeln. För det är ju, som du säger, det är ju rycka telefon och kanske också relationsberoende. Men är det just det som Johanna är in på, att man vill ha en mera robust marknad för att försöka minimera risken för att det här sker igen? En viss kritik har varit att man har haft illikvida papper med lite högre risk, kanske fastighetsbolag med högre skuldsättning har media ibland tyckt. Hur har riskmixen varit? Jag menar, 340 innehav då, såklart, det är rätt många, men håller du med om den kritiken att det har varit lite högre risk i vissa företagsobligationspapper?
Ja, man måste ju konstruera portföljen då så man har mix. Om man har hög risk, hög avkastning, då måste det vara en begränsad del av portföljen. Så har man medelrisk och medelränta och sen låg risk och låg ränta. Så där har vi ju strukturerat fonderna, så det är en stor andel låg risk och låg ränta. Och framgången som Lars Lundqvist och de andra ränteförvaltarna har gjort är att hitta medelriskbolag och högriskbolag som har fått bättre rating. Ja, typ SBB lånade för 3 år sedan till 6%. Idag lånar de kanske till 1 eller 2%. Då har de obligationerna stigit i värde. Så den löpande avkastningen kanske bara har varit i högräntefonden 2%. Men genom att hitta ett bolag som får ett bättre kreditrating så kanske man skapar 2-3% till. Och det har ju varit framgångsformen för Spiltan Fonder då, att man har jobbat på det sättet. Men de som har haft bara hög risk och hög räntepapper, de kan ju inte sälja ett papper i princip i den marknad som är. Och det finns ju exempel på det i finanshistorien, att det fick folk som måste stänga sina fonder tack vare att man har bolag som är illikvida som inte går att sälja. Och även aktieförvaltare har fått göra det. Det finns ett antal exempel på det, att de har haft fel inne och så man måste ha en mix. Och det unika med den här situationen är ju att likviditeten har försvunnit. Även för de mest lågrisk, eller blir mycket mindre i alla fall.
Vi har ju pratat om hur man kan förbättra obligationsmarknaden i Sverige för företagsobligationer och få det mera robust för framtiden, så att säga, och minimera eller minska risken i alla fall för fondandelsägarna. Kommer det här leda till att ni ser över er geografiska mix, så att det kommer finnas några inslag av internationella papper med förvisso då valutarisk självfallet, eller kommer vi att se att allting, alla räntepapper har hemvist i Sverige?
Ja, det är ju någonting man kan titta på givetvis. Men sen är det här med din cirkel av kompetens, så att säga. Liksom man gör ju ändå en utvärdering av alla papper eller bolag. Man kontrollerar ägarna och så vidare. Så det blir ju svårare än när man går utomlands, så att säga. Det är väl en negativ faktor, så att säga. Så vi fokuserar ju mycket på Sverige då, generellt sett i förvaltning. Men det är någonting man får titta på också.
PH, investmentbolaget AB Spiltan, hur har ni agerat där? Ni har ju Gaming Paradox, är ju ett stort innehav. Ni köpte på eran rejäla stek i det bolaget för 30 miljoner för, vad kan det vara, 10 år sedan, det vet du bättre än mig. Dels gaming har ju gynnats, vi har sett att det har varit en explosiv ökning av mobilspelande i Kina 2 första veckorna i februari, upp 40%. Vi har sett samma sak i Italien, man spelar inte bara Fia med knuff. Hur tänker du kring gaming och innehavet i Paradox, och hur har ni agerat i övrigt i investmentbolaget då, förutom innehavet Spiltan Fonder, men i övrigt, så att säga, hur har ni agerat under den här börsturbulensen?
Ja, det kan man väl säga då, att vi har haft tur att vi har, men jag skrev ju det förra årsredovisningen, vi har ju nästan 80% av portföljen är bolag som är relaterade till internet, och Paradox är ju största innehavet med ungefär 60% av substansen. Och det är klart att när folk är hemma och jobbar, och då blir det ju mer spelande, och man kan också då hoppas att det här fortsätter, så att säga. Så det har ju gjort att Paradox-aktien är faktiskt nästan stigit. Och sen har vi ett antal onoterade bolag. Coolstuff håller på med tuffa prylar på nätet. Vi har Flatter som säljer skor på nätet. Vi har Becedo som rensar nätet från saker och ting. Dåliga annonser. Och vi har XM Reality som är på First North som håller på med augmented reality. Så vi har ett antal bolag som är positiva. Och sen har vi varit lite, det kanske i efterhand kanske hade varit roligare att ha större kassa, men vi har några 100 miljoner som vi kan investera. Men vi har också då investerat i bolag som har hög kassa. Och då är vi bästa exempel i Berkshire Hathaway, där vi har ungefär 100 miljoner i, och han har 130 miljarder dollar i kassan. Och även byggmästare Ahlström, ett annat sånt innehav där vi har 500-600 miljoner i kassan, och tänkt att de bolag som skulle kunna utnyttja det här, det är väl lite grann så vi har tänkt när vi har investerat. Och så har vi då 5% i lite venturebolag och några bolag som är katastrof, till exempel Bullbar då. Det är liksom, vi var där åt i Spiltan med 2000 kronors nota. Det var en total, hela koncernen hade en intäkt på 24 000 kronor och liksom 5-6 restauranger runt om i Sverige, lönekostnader och hyror på kanske 300-400 000. Så jag tror staten att man ska hjälpa med lån på 6% och man får betala halva anställdas löner. Så det kommer inte fungera. Utan det är ju en dramatisk, jättesvår sits, men det är liksom, det är en 0,5% av portföljen. Så vi har väl haft tur då att ha en mycket bra portfölj då i relation till det här i alla fall. Mm. Och sen har vi då likviditet i form av kassa, och det tänker vi investera successivt i börsen. Så har vi även på att titta på nya onoterade bolag, för även, och det brukar ta lite längre tid innan de blir billigare, så att säga. Men där har vi några sådana pågående diskussioner. Och sen har vi då även ett visst belåningsutrymme givetvis på de här aktierna. Vi är väl 80% börsaktier, så det är väl en tanke man kan fundera på. Normalt har väl, ja, det är frågan hur mycket man ska ha det, men de stora investmentbolagen har ju 5-10% belåning. Så det är en sak man kan fundera på också när man nu tycker att det är köpmöjligheter.
Du har ju Berkshire Hathaway i Omaha, Nebraska, har du väl varit på de årsstämmorna, 12-13 år får man väl i alla fall säga utan att överdriva. Du har väl kanske den exakta siffran såklart. Nu kommer man ju att livesända det här, som jag förstår. Det har man gjort några år via Yahoo Finance, men man vill ju inte riktigt ha folksamlingen med coronaviruset som nu sprids. Samtidigt säger du ju att Buffett har ju en kassa på, ja, nu blir det väl 1300 miljarder då med den dollarkursen som är nu. Tyvärr, vi är ju över tian. Men det har varit ganska tyst från hans sida, förutom när årsredovisningen kom ut där en lördag och när Becky Quick på CNBC gjorde en intervju med Buffett. Men sen dess har han ju inte varit ute och pratat mycket om att kanske sätta de här pengarna i arbete. Har det varit onormalt tyst från hans sida, tycker du? Eller hur, vad drar du för reflektion?
Ja, när det gäller Buffett, det är svårt. Men han sitter där med kassan och tror och väntar på när de här bolagen, precis som hände 2007, ja, då gjorde han just jättebra affärer. Han gick in och köpte konvertibler med General Electric och något finansbolag då med, som man fick fantastiskt avkastning, både få ränta och uppsida, så att säga. Så jag kan tänka mig att det är folk som kontaktar honom nu för att göra affärer, att det kommer att komma ut ganska stora affärer. Men problemet är att han har så stor mycket pengar, så han måste göra sådana elefanter som man pratar om. Det går inte att köpa någon för liksom några 100 miljoner dollar, så det ska vara miljarder dollar för han ska vara intresserad och titta på det. Så jag tror det kommer inom närmaste tiden, det är min uppskattning.
Mm. Sista avsluten får vi bara säga, både Buffett och Munger och du faktiskt har ju börjat röra er mera mot tech. Vissa säger att det är Ted och Todd i Berkshire Hathaway, men i ert fall så är det väl kanske du, PH. Hur ser du på både Berkshire Hathaway och på dig själv i investmentbolaget AB Spiltan, att ni båda rör er mera mot tech?
Ja, vi har ju då faktiskt bildat en liten affärsordning som vi kallar för Spiltan Venture, och våra investment manager har den bakgrunden, så att vi gör ganska lite mindre med våra mätmått och investeringar i den här sektorn. Så det är vi intresserade av att göra, och då är det klart att pratar vi kanske 10-30 miljoner i onoterade bolag, som är spännande. Och det är klart att det tar mer tid, det är större risk, men en sån portfölj tror vi är en krydda i en portfölj. Sen har vi ganska mycket fastighetsbolag då, och sen har vi då de här andra börsbolagen och Paradox. Att vi, det jobbar vi ganska aktivt med, eller mycket aktivt med, att komma in i venture-biten då.
Spännande, det ska bli kul att fortsätta följa det, och tack för att du kom hit och förklarade lite mer vad som sker på räntemarknaden generellt och i Spiltans två räntefonder i synnerhet.
Stort tack för det, PH, och tack för att du lyssnade på det här.
Tack så mycket.